Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
Hos Mindler kan du träffa en psykolog via videosamtal utan väntetid. Ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller. Mellan samtalen jobbar du med IKBT-program i Mindler-appen. Där får du information och verktyg som hjälper dig framåt. Läs mer på mindler.se.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Från och med den 8 mars så finns vår podd exklusivt hos Podmi. Och vi blir så glada om ni vill följa med. För faktum är att halva njutet är att lyssna på er tillbaka. Och om ni följer med så finns det en uppsjö av andra exklusiva poddar. Till exempel då En mörk historia. Jag är ju en av alla miljoner kvinnor som är förtjust i true crime. Och jag är också en av alla miljoner kvinnor som inte tänker be om ursäkt för det. För det är ändå någon slags strävan att förstå vad som driver en människa till att begå brott. Och i En mörk historia så grävs det ordentligt djupt. Och det finns, tror jag, uppemot 100 avsnitt.
Och i och med den här flytten så kan vi erbjuda Podmi gratis i 30 dagar. Så testa det. Kampanjkoden är Volin och Klara. Och koden, den kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto där och skriv in koden. Så får du gratis lyssning i 30 dagar. Vi ser den här flytten till Podmi som ett tillfälle att fortsätta utveckla vår podd, vårt koncept. Det ska bli väldigt roligt och vi kommer få chans att göra många spännande saker tillsammans det här året.
Så vi fortsätter som vanligt, fast nu exklusivt hos Podmi.
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Efter vårt sminkavsnitt så har jag kommit på en massa saker som jag kunde ha sagt. En sak är något som en frisör sa till mig senast jag klippte mig. Och det är att man kan ha hårspray i vått hår. Och det är kanske särskilt bra för mig som har så flottigt hår och som får så fettigt hår av alla produkter. Om det sedan är bra för håret att spruta på blött hår med hard hold spray och sen steka det med ett värmjärn, det vet jag inte. Men jag kan bli lite less på det där med att vårda. Det ska vårdas hit och dit. För när man var ung, då skadade man ju utseendet på en massa sätt. Och sen blir man vuxen och klok. Och nu vårdar man med vårdande produkter. Men vårdande är ju för framtiden, ditt framtida face. Så att du kan ligga på dödsbädden och säga, jag vårdade mitt ansikte. Ja, men var du snygg under tiden? Ja, men var du det?
Nej.
Nej.
Ja.
För jag kommer ihåg när jag var yngre att jag kunde tänka, jag ska spara hårtvätten till... Och det är bara ett exempel på just det här att man liksom skjuter snyggheten framför sig. Det är ingen bra idé. Jag bara tycker så här, skada och fräs och gräv och plocka och raka så att du är snygg nu. För rätt som det är så dör du. Då har du ju ingen snygghet sen ju.
Amen. Det gäller för allt utom att sola utan solskydd. För då kanske man också faktiskt dör i förtid. Så det är lite onödigt. Men i övrigt håller jag faktiskt med. Jag tycker också att det är överdrivet. Med, alltså det här, det är så himla mycket... Så här, att man ska vårda sitt hår och man ska knappt tvätta det, man får inte blåsa det med fön och så här. Om inte jag fönar mitt hår med och använder värmeverktyg, då ser det för jävligt ut jämt. Det är ju liksom, till exempel när jag har haft, jag hade ju många år, kanske 5-6 år när jag inte gjorde något med mitt hår, alltså jag blekte inte, gjorde ingenting så här. Det var ju jättefint i kvaliteten, men det gick inte att styla på nästan något sätt för att mitt hår bara rasade ut. Sen blonderade jag det. Och det var ju underbart då att mitt hår var obehandlat, för då var det ju så lätt att blondera och förstöra utan att det skulle bli något fel, utan åh, vilket underbart obehandlat hår, det ska ju blondera. Och då plötsligt gick det att styla och göra snyggt för att lockarna inte bara faller ut. Så att jag är 100% med dig.
Men du, lite Margot bara. För jag lyssnade på henne i söndagsintervjun. Och Martin Wiklin är ju bay. Men den här gången undrar jag om han vet vem man hade att göra med.
Vad tänker du?
Varför vill du vara så öppen med ditt liv?
Alltså, det är ju som att åka hem till en snickare och fråga, varför vill du slå så mycket på den här spiken hela tiden? Jag menar,
jag vet.
Och det var flera gånger under intervjun som jag tänkte att jag tror inte riktigt att du förstår, eller... Det är någonting här som är, jag vill inte använda uttrycket lost in translation, men det är den där jag kommer på med så här kort betänketid i min hjärna. Och, men i alla fall, och generellt så kan man ju säga att Margot, hon ska då ställas till svars som om hon är en kunglighet eller högt uppsatt person i samhället. Och så fort de har ställt henne till svars så ska hon vidare till nästa studie och få frågan om varför hon är så stor. Och det här blir ju ett sånt sanslöst kretslopp. Och söndagsintervjun sändes på söndagen, tror du eller ej. Och när det knappt hade hunnit bli måndag så...
Vance Joy här i morgonpasset i Petra. Hon slog igenom med en video på sin egen förlossning och har blivit en av Sveriges största influencers. I november förra året blev det kritikstorm mot henne när hon la upp en video på en man som låg utslagen utanför hennes dörr. Hon är mycket mer än så. Hur ställer hon sig till kritiken, vill vi ändå undra här nu under programmet när hon är här. Och hur är det nu? Välkommen ingen mindre än influencer och författaren med mera dyligt etc. Margot Ditz är i programmet.
Välkommen till morgonpass.
Och så fortsätter det. Och det här är ju inte för att hon har släppt en ny bok om Sydafrika eller att hon ska programleda en ny satsning på Kanal 5. Det här är ju som att hon gör en PR-turné om sin comeback på sociala medier, eller faktiskt. Det känns nästan som om hon var inbjuden till morgonpasset med anledning av hennes medverkan i söndagsintervjun. Och så hela tiden detta att media, de gör henne, de bygger henne. Och sen ska de ställa henne mot väggen. Varför är du så stor? För att ni precis har gjort henne stor.
Jag vet, jag tänkte också på det när han med Martin Wiklin sa, för jag lyssnade också på intervjun, att liksom, du är Sveriges största influencer. Det är hon ju inte. Hon är en av de största. Men när man hela tiden säger, alltså man gör henne liksom så stor, också för att det ska vara mer intressant att diskutera fallet. Så allting är en del av dramaturgin. Och så tycker jag blir så less på den där. Jag tycker också att Martin Wiklin brukar göra väldigt bra intervjuer, men jag blir så less på den här frågeställningen som är så här. Varför vill du, det här du spelar upp, varför vill du, vad sa han? Nu kommer jag inte ihåg.
Ja, det var ju olika varianter av varför vill du synas, varför vill du visa upp det här.
Och det är alltid så här, som att det också i sig är en dödssynd. Varför vill du? Alltså jag menar, det kan man ju säga till Håkan Hellström eller vem som helst. Varför vill du synas? Varför håller du på att spela musik som folk ska lyssna? Kan vi sitta och trubadura på rummet? Alla som skapar i någon form, vare sig man tycker att liksom det Margot har gjort honom verkshöjd eller ej, så finns det ju en lockelse i att få visa upp det för folk. Och bara för att man då gör det i influencerform så är allt så här, under texten är, varför har du ett sånt stort svart hål i ditt inre som bara slukar all bekräftelse, varför är du, varför vill du visa upp det här som vi andra som är så himla integritets, har så mycket integritet och så värdiga inte gör. Och jag har blivit lite less på det faktiskt.
Mm. Men vet du vad jag landar i efter alla dessa turer och intervjuer sen i november då? Att det inte var så himla farligt med petandet på mannen utanför dörren. Och jag var ju low key, som min dotter säger, inne på det redan när det hände. Och nu är jag ännu mer inne i det. Ja, men korrelationen ser ju ut så här, att ju större utrymme det ges, desto fjuttigare känns ju själva dådet. Tänk om du som mediekonsument kommit in i det här bakifrån. Att du ser och hör allt stå hej, allt som händer, hela drevet, alla bitar. Och sen får du se klippet.
Verkligen! Amen!
Caroline Ringskog Ferrada Noli pratade om medelklassens ekonomiska misär, ja, men ungefär, i sin Aftonbladets podd En varg sök sin podd. Andre Walden skrev sedan om avsnittet i DN. Erik Rosén plockade tillbaka det till Aftonbladet i en ledartext. Och nu tar vi över stafettpinnen och pratar om det här. Varför verkar det som att så många har levt så nära sin gräns? Alltså att många människor har levt precis vad de har råd med. Det är någonting man kan fundera över och det har många gjort. Och vi har ju aldrig någonsin gjort det. Vi har levt långt, långt under vår gräns. Och det, då kan man ju kanske säga att det är lätt hänt när man bor i Kalmar, vad vet jag. Det kanske inte finns så mycket att behöva motstå här. Men jag minns så väl vad en mäklare sa till mig. Som, vi hamnade i en kö till någonting tillsammans. Och då så sa han till mig att ja, men Malin, nu är det ju dags att ni byter upp er. Alltså det vill säga säljer vårt lilla skithus och köper någonting ståndaktigt som stämmer överens med vad vi har för status i samhället eller vad vi tjänar. Jag vet inte riktigt vad han menade. Han kanske bara menade, nu är det dags att ni köper ett hus som är lika snyggt som du är, Malin. Mm. Vad vet jag?
När var det här då? Var det länge sedan han sa så?
Ja, men det är nog kanske 5, 6, 7, 8 år sedan, jag vet inte. Mm. Men, och jag höll säkert bara med och var duktig och väluppfostrad och sa, ja precis, har du något objekt? Men vi bor ju kvar. Och det är ju någonting läckert med det, tycker jag. Och det blir inte mindre läckert nu när det blir hårdare tider. Och jag kan ju inte låta bli att tycka att det är lite... Nej, så får man inte säga.
Säg!
Du?
Jag vill höra! Säg!
Jag tycker att
du sitter och myser över att alla andra har så jävla höga räntor och du sitter i ditt skrutthus och bara gonar dig. Säg som det!
Ja,
så kan det vara. Jag känner exakt samma sak. Så kan det vara.
Ja, men ursäkta två stycken... Klas Klättemus, utan då, eller vad hette han, den här jävla rottan i den här faben, eller vad han heter, som inte sparade... För att han lallade runt med någon gitarr. Nu blandade jag ihop alla referenser.
Var det inte en syrsa som bara spelade? Och så var det myrorna som arbetade. Var det inte så det var?
Jo, men alltså, också var det inte Klas Klättemut. Han gick runt och trodde att han var någon jävla snygg trubadur i skogen. Och de bara, jeez, du har ju ingen nöt där. Det löser sig, det löser sig. Sen gjorde du inte det. Hungrig blev han. Ja, och det här är den podden om de andra som samlade nötter i Tvärålund och i Djurängen.
Ja, så är det. Men
Djurängen, men alltså... det är som att jag bor hos Klas Klättemus. I Djurängen. Ja,
men förlåt. Alltså, jag tycker att det är ganska spännande att det har varit så mycket ekonomiprat den här vintern. Inte bara liksom om man typ läser Råd och Rön eller så här någon tidning om man ska lära sig spara, utan så här i allmänhet att folk som också verkar till synes verkar ha gott om pengar pratar om ekonomi på ett sätt som man inte är riktigt van vid. Men det är också lite sorgligt, för det känns ju så tydligt att det är först när de som har det ganska gott ställt får lite kämpigt som det här blir en debatt. Det har varit jättemycket i media om liksom om medelklassen, att medelklassen får det sämre, och det pratas om det både i poddar och tidningskrönikor och så, men samtidigt så är det ju jättemånga som redan har det pissdåligt. Alltså att många skolor har ju svårt att få maten att räcka till på måndagar när barnen kommer tillbaka och är hungriga efter en helg med väldigt lite mat. Alltså någonting har ju hänt i samhället där väldigt många människor inte har pengar. Daniel Suhonen skrev en väldigt bra text om det i Aftonbladet. Och han citerar ekonomen Markus Kallifatides och sociologen Stefan Sjöberg, som räknat fram vad som blev kvar i plånboken när hyra var betald. Och det visade sig att de fattigaste 20% av befolkningen bara fått 1000 kronor i ökad levnadsstandard på 20 år! Mm. Det är så sjukt!
Ja, men det har ju varit i det närmaste gratis att låna pengar. Och du kan köpa ett hus, och det kan du renovera billigare eftersom du kan utnyttja ROT. Du kan städa med RUT, beställa hem mat från en man i rosa jacka, och för pengarna du får över så kan du köpa en härlig fredagsbukett att ställa på ditt rutavtorkade bord. Mm. Vanliga människor har kunnat leva så här.
Mm.
Och när det tar slut, av vilken anledning det tar slut, det, så ja, yras det. Och det är inte, ja, det är inte de 20% som ylar.
Nej, det är det inte. De är det ändå ingen som lyssnar på. Men jag kan också, alltså jag fattar också den grejen att, alltså man, ekonomisk stress är ju, det är ju bland de värsta stressupplevelserna man kan ha. Och den ekonomiska stressen kan ju finnas fast man har det väldigt, väldigt gott ställt. Alltså, det har jag tänkt på som har liksom haft tjänat bra med pengar i perioder och sen perioder med sämre med pengar, men att då har jag alltid tänkt så här att den största lyxen är ju att inte behöva vara rädd när räkningarna kommer eller behöva vända på liksom, och fundera liksom, stå för över pengar från ett sparkonto när man ska handla mat, alltså, eller alla de där saker, var rasande på barnen, ta bort sin cykel för att man inte råd att köpa en ny. Det där är ju en otrolig lyx, och ändå så kan man ju som liksom, välbemedlad försätta sig i ekonomisk stress för att man ligger på gränsen för vad ens ekonomi klarar. Och det har vi också väldigt mycket uppmuntrade till av samhället, upplever jag. Alltså precis som den där mäklaren sa till dig att men ska ni inte köpa ett större hus? Ska ni inte liksom, ska ni inte byta en bättre bil? Det är så billigt nu. Och alltså så här, samhället vill ju elda på såklart vår konsumtion, och jag har också så gått in i det där. Vi köpte vårt hus 2008 under finanskrisen som var då, och det var helt dött på bostadsmarknaden. Det fanns typ ett hus ute, och det var det hus vi köpte, och det köpte vi för 210 000 kronor, vilket är helt sjukt. Det var sjukt. Nej, men Gud, redan då.
Förlåt att jag bara skratta, men det låter ju som en absurd liten siffra.
Ja, men det hade liksom legat ute på annons i ett år och ingen hade köpt det, och någon hade erbjudits att riva det istället. Alltså så här, det var ingen som ville ha huset, det var ingen som ville bo i den här byn. Klipp till 2023 när liksom grannhus här går för nästan 4 miljoner.
Nej.
Jo, gårdar här bredvid liksom, och det föds hur mycket barn som helst.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det, och du råkar ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Byn måste bygga ut skolan. Och det är ju såklart, alltså, Umeå har blivit så fruktansvärt dyrt att bo i. Så att, har man inte råd att bo i Umeå, då börjar man flytta till byn runt omkring. Så att nu är det plötsligt liksom svårt att hitta hus här ute, och de är ganska dyra dessutom. Så det har ju hänt någonting där. Men när vi köpte vårt hus, för då hade vi letat hus i ett eller två år. Så här, vi var ju väldigt unga. Jag var ju var jag typ 21 när vi köpte ut, 21 eller 22. Och det enda anledningen till att vi köpte ut då var ju för att vi, hade, att vi hittade det som var så här billigt. Vi hade ju inte haft råd annars, vi hade ju liksom inga sparpengar eller någonting. Men jag minns att jag tänkte, och det här var ju väldigt, en ganska deprimerad insikt, men att jag, min mamma hade dött, jag var ganska deprimerad, kände liksom att jag kommer inte orka jobba heltid i mitt liv, det här kommer inte gå, jag måste ha ett hus som jag, om jag ska bo i ett hus måste jag ha ett hus som jag inte är rädd att bo, alltså att äga om jag blir sjukskriven eller arbetslös eller om jag inte vill jobba heltid och så. Så då köpte vi det här huset för 200 000 kronor. Men, och det har ju varit fantastiskt bra, men vi har ju lagt jättemycket pengar på att renovera det. Det hade man ju kunnat skita i. Vi hade kunnat bo i de fula 80-talstapeterna som var här och de här pizzeriavalven och liksom svampmålade aprikosa väggar. Absolut, men nej, jag har ju inte velat det.
Nej, måste jag dra gränsen. Det hade du faktiskt inte kunnat göra.
Nej, det hade vi inte.
Inte svampbålande aprikosväggar.
Nej, så att vi har, och plastgolv. Så att vi har ju liksom lagt pengar på det. Och jag har också ja, men, hela tiden tänkt så här att man kan ju bli rik på två sätt. Eller kännas rik på två sätt. Genom att ha väldigt höga intäkter eller väldigt låga utgifter. Och jag har strävat efter det sistnämnda. Att liksom inte ha så höga fasta utgifter. Men det är också ganska svårt... med alltså stigade intäkter, att det är ekonomiskt gått bättre, så är det väldigt svårt att stå emot det. Och man är ju, alltså man vill liksom bo finare och man vill bygga en bastu och man vill, alltså jag har ju verkligen liksom höjt våra fasta utgifter jättemycket, eller vi har gjort det på grund av att vi har skaffat oss mer sånt som andra liksom, ja, mer moderna hus har, alltså typ golvvärme i badrummet och sådana där saker. Och plötsligt när det nu blir ekonomisk kris så känner jag att jag blir ganska stressad, trots att jag har ju en bra intäkt i mitt företag. Men det är just liksom när det blir en ekonomisk stress, så är den största lyxen att inte vara så bekymrad över den. Men det man förstår är ju att väldigt många människor som har mycket pengar har ju en enorm ekonomisk stress, och det kan man ju bli så förvånad över. Jag kanske ska ta det exempel, jag vill inte lämna ut dem, men jag var i alla fall i ett afrikanskt land med en kompis och reste och träffade hennes släktingar, och han var liksom en av det landets, alltså han var riktigt framstående affärsman i det landet, och jag var hos honom ett dygn och jag hade sån fruktansvärd ångest när jag hade varit där, för att han mådde så dåligt, därför att han pratade hela tiden om att han hade investerat i typ kalkindustrin i det här landet, och nu om han, fick han inte snurr på den, och nu var det som att om inte det här ändrades skulle han få gå från hus och hem, han hade inga, det är så här. Och jag kände också, jag satt där och lyssnade, du bor i det här fina mansionet och hur mycket anställda som helst som jobbar för dig, du har liksom vackra barn som du skickar till Europa för att få utbildning, men du har sån fruktansvärd ekonomisk stress, och du skulle kunna ha ett nice liv när du inte behöver oroa dig för pengar, istället oroa dig för pengar som om du vore en fattig ensamstående trebarns mamma i förorten, så bortkastat. Men har du inte, varför har ni inte bytt upp er? Har du inte känt liksom frestelsen har du inte känt att det frestat när ni har haft lite mer pengar att röra er med, du och Joakim?
Nej, men alltså vi köpte ju det här huset 2004, och då pluggade jag ju och var gravid med andra barnet, så då var det ju en annan situation, och det var ju jag så. Men och nu har vi ju bott in oss här. Man kanske tänkte, och det är ju också så sjukt, att man tänkte så här, för det här är ju ett hus. Det är ett vanligt hus. Det är inte som att det är en etta med där man delar bad. Det är ett hus, ett hem. Och ändå så var det som att, ja men det här är ett bra första hus ungefär. Vad är det för så sjukt tänkt?
Inställningen.
Nej, vi tänkte kanske inte så, men att mer att det här är vad vi har råd med nu. Och sen, inte uttalat, men ja. Nej, men och sen är det ju så att vi har väl varit på lite visningar under åren. Alltså, vad är det, 19 år sedan vi köpte, vad blir det? 20, ja. Och då har vi, och då, men det är aldrig något som är lika bra som vårt hus. Så det är ju, det skulle vara så himla dumt att flytta när man har det bästa huset. Även om andra tycker att det är ett litet skräphus.
Men då har det ju inte direkt varit en upp. Alltså, du har inte bara, gud jag ska downshifta, jag ska, utan du har ändå haft ett gott liv, fast
men
nu
äntligen får du upprättelse. Det finns ju ingen som har haft det så bra som jag Ingen Nej. Har det så bra som jag. Det är så jag tänker när jag vaknar på morgonen. Och jag bryr mig liksom inte om, men det är för att man är så gammal nu, att jag bryr mig inte om någon annan tänker så, eller om någon annan, för jag tror att det finns människor som kan tänka att det är synd om mig. Bo i ett radhus i Kalmar och en massa barn, det är inget roligt liv. Men det gör ju inte mig någonting. Men en Nej. Sak som jag har kommit på med mig själv, när jag har ställt mig utanför mig själv och sett på mig själv, det är detta, apropå då vad andra har och så vidare. Det är att jag har tänkt så många gånger att jag förstår inte varför det här med att titta, och nu har de har åkt dit och det gör inte vi, eller de har köpt det och det kan inte vi köpa. Så, och då är det så här att jag förstår inte den känslan. Vi gör ju inte det. Nej, men skillnaden är ju då att vi gör det inte, men vi skulle kunna göra det.
Ja.
Att ha den känslan är att inte ha möjligheten om man skulle satsa på det. Nej. Exakt. Och då kan jag bli lite trött på mig själv att jag ska behöva vara så pass stor tjej när jag kommer på det, att där ligger skillnaden. Att jag inte tycker, nu åkte de till Zanzibar, buhu, det gör inte mig någonting. Nej, fast jag skulle kanske kunna göra det om jag ville lägga de pengarna, eller om jag ville flyga. Och så vidare. Jag kanske inte behöver förklara. Jag tror att du fattade vad jag menade.
Ja, men jag tror att det är väldigt stor skillnad. Eller det är klart att det är all skillnad om du väljer att hålla ner dina utgifter av fri vilja, eller för att du helt enkelt inte har något val. Och man kan ju känna, eller jag kan själv känna att jag tycker att det är ganska mysigt att gå på affären och leta efter realappar och välja billigaste tomaten. Det är för att jag inte har behövt tänka så, utan har varit väldigt glad med att kunna köpa. Jag köper den mat jag vill. Jag har ändå inte så extremt lyxiga vanor. Det är inget problem liksom. Jag köper den mat jag vill. Men att det kan vara ganska mysigt, det är ju bara för att jag inte liksom har hållit på med det i hur många år som helst.
Ja.
Och jag tycker, däremot tycker jag inte det är så mysigt att tänka på att jag inte skulle ha råd att gå färga mitt hår så ofta jag vill. Det är liksom inte en rolig grej. Det är mer såhär bara, fan, då ska jag vara ful också, apropå att göra sig snygg och inte tänka på framtiden. Alltså, det är inte, alltså, men att göra de här små, kokettera med att liksom, stor kok och bönor och linser, det kan vara ganska mysigt när det är en tillfällig grej. Och det är en sak som man noterar mycket, råd och tips som riktar sig liksom spara pengar, det är ju verkligen att det riktar sig till människor som är som du och jag, som har pengar. Alltså, så är det ju alltid att om man har så här, köp storpack. Ska jag köpa storpack välling? Menar du att mina andra barn som inte dricker välling, de ska inte få någon mat den veckan då? För jag köpte välling för ett år. Alltså att köpa storpack, att åka ut till snabbköp och köpa de billiga, alltså köpa enorma balar med hushållspapper, det kräver ju att man har pengar att lägga på det. Det är självklarheter, men det tänker man inte ofta på, för alla råd utgår från att man har, alltså att man har möjlighet. Det finns ju jättemånga sätt att spara pengar på om du har pengar. Men om du inte har några pengar, vad fasen ska du göra då? Jag tror också att, alltså min man är ju uppvuxen helt annorlunda än vad jag är. De var 4 syskon. Han hade liksom mycket sämre ekonomiskt ställt. De levde på skuld, hade så här existensminimum, skuldsanering under när vi blev ihop. Helt annan inställning till pengar. Ganska stor stress kring pengar också, ska jag säga, eftersom jag var uppvuxen med att inte liksom ha så mycket att röra sig med. Jag har en syster och föräldrar som visserligen inte haft mycket pengar, men ändå varit lärare och sjuksköterskor, som har haft så här vanliga, de har alltid haft jobb, alltid haft inkomster, och liksom, det finns en trygghet där. Och jag märker jättestor skillnad bara i vårt förhållande, alltså vårt förhållningssätt till pengar, att när det blir såna situationer, så kan jag tycka att det är lite mysigt, nu får man tänka över, får man tänka på pengarna här. Men om man verkligen har upplevt riktigt dålig ekonomi, så finns det inget mysigt med det, eller så här, nej, skrytigt med hur bra man är på att liksom göra restfest på middag till middag liksom.
Men det är väl något slags man ska skämmas över det faktiskt, men också så många känslor som kommer inifrån, som man inte riktigt kan försvara, kommer väl från en tid när vi gick på knogen. Nej, men alltså, det är väl något grottigt med det här som vi inte har behövt ägna oss åt så mycket då. Det här att liksom, nu vill jag tillbaka till Claes Klättermus igen, att spara inför vintern och att vara en korre i ett hål i trädet. Korre? Äckorre heter det ju. Korre? Ja, men
utrikeskorre och, i toalett.
Ja. Men jag stod på ICA och skulle köpa bakgrejer, och då var det någon produkt, om det kan ha varit florsockret, som var en sån hiskelig jätteskillnad på mellan ekologisk och vanlig.
Mm.
Och att jag då ens stod där och tänkte, ja, men jag tar inte den ekologiska. Och sen bara kom jag på mig själv. Vad för jävla dumheter. Ska jag, oh, jag sparade 10 kronor. När vi bor i ett hus som kostar 10 kronor. Jag tror att vi kommer klara oss. Så att, och dessutom så, nej, men för jag tycker man ser den formuleringen överallt nu. Har du ändrat ditt köpmönster? Har du, tänker du på ett annat sätt i mataffären? Och då, ja, de här 20% till exempel i Daniel Sunes text, ja. Men alla andra, lever man verkligen så in i bomben på gränsen att man står och ändrar sina matinköp? Va? Maten ska väl vara dyr, va? Eller?
Mm.
Ja,
den är ju jättebillig ur ett stort perspektiv. Ja. Har ju mat aldrig varit billigare fortfarande, ja, men, trots prisökningarna.
Ja, och jag är ju ingen matproducent på det sättet, va? Och jag kan väldigt lite i ämnet. Men när jag står och håller i en produkt i affären och tittar på varan och tittar på priset, och så tänker jag, man måste odla de här, och så måste man skörda de här. Sen måste man rengöra dem och fixa till, och så måste man paketera dem och förpackning, och så måste det fraktas dit, och sen ska det fraktas, och så ut i affären, och så ska det, och affären ska ha råd att ha sin affär igång. Hur kan den bara kosta?
Ja, jag vet.
Det går inte ihop i min hjärna, och jag förstår ju att det är för att man säljer inte en kikärtsförpackning i taget. Man tillverkar jättemånga kikärtor.
Mm.
Men ändå så är det jättesvårt för mig att få ihop hur det kan kosta så lite.
Ja, och sen har vi också producenter som går på knä, alltså alla så här mjölkbönder och allting, de har ju jättesvårt att få ihop det, så, och jag vet inte, de här prisökningarna är ju inte för att de plötsligt ska få bättre betalt, utan det är för att gödsel är dyrt, el är dyrt, drivmedel är dyrt. Ja, jag vet inte, det känns bara som att positivt att vi pratar ekonomi igen, men vi pratar ekonomi och hushållsekonomi och ger tips och råd, och att folk tänker över sin, liksom, vad de konsumerar. Men innan folk slutar liksom, köpa onödiga saker, så tvivlar jag ändå på att liksom, det är så dåligt ställt som man kan tro. Jag hörde, jag tror att det var i DNs podd, Studio DN tror jag det heter, som de pratade om vilka varor som fortfarande säljer bra. Och det tyckte jag var så talande. Vilka varor har folk inte suttit och handla i butiken? Då var det godis och trisslotter. Och det är ju sorgligt att ännu fler fortsätter köpa trisslotter och hoppas att de ska komma ur ekonomisk knipa. Men också att liksom, nej, man vill inte betala för mjölk, men vi köper fortfarande jättemycket skräpmat och sånt som man absolut inte skulle köpa om det var liksom svält, utan som ett tecken på överflöd.
Och maten är väl inte för dyr förrän folk slutar kasta den.
Nej, precis, exakt. Men jag tänker på,
jag är en av dem som köper trisslotter. Jag köper jättemycket trisslotter. Ibland köper jag 10 trisslotter och så ger dem till mamma och pappa, för jag vet att om de vinner så får jag pengar.
Men det tycker jag faktiskt är en skillnad, för att min mormor har köpt också väldigt mycket trisslotter, och jag har aldrig kommit på tanken att köpa en trisslott. Men det, där är det ju en skit. Nej, men alltså jag har kanske fått någon gång och så här, men alltså det är som att där finns det en skillnad, för att ja, mormor och morfar, mormor var liksom städerska och morfar var murare. Skulle de någonsin få en förmögenhet, alltså liksom ett stort kapitalrörelse med, då skulle det komma från att de vann. Men jag har ju vuxit upp i den generationen där, i alla fall om man driver eget företag, då man känner så här, men det kan jag ju, alltså en förmögenhet får jag ju tjäna ihop till. Då får jag ju bara hålla mig fram och tänka lite smart. Och så här, att för mig har det varit mycket mer osannolikt att jag skulle vinna på lotto än att jag skulle kunna jobba ihop till pengar, och för dem har det varit precis tvärtom. Nej, men det som kan vara bra med en lågkonjunktur är väl att fler personer börjar se över sin liksom eskalerande konsumtion, för att vi ser ju det att, alltså, vi har ju haft, alltså inte alla, inte de här 20%, men en väldigt stor del av Sveriges befolkning har haft alldeles för mycket pengar. Och det ser man ju på att när man då har renoverat sin lägenhet så att den är tipptopp och det är fina tapeter och ett nytt kök och så, så ska man också gå och köpa en jättedyr handtvål till sitt badrum, en liten tvålkopp för 450 spänn, en toalettborste som ska borsta skit resterna ur toaletten för flera tusen. Man ska liksom ha någon rökelse som kostar. Alltså vi har gått in i liksom på sån detaljnivå i våra hem och kan designa dem och välja ut produkter till varenda liten vrå för att vi har haft för mycket pengar att lägga. Jag hoppas att det kan bli för alla som har tillhör medelklassen ett tillfälle att liksom fundera över om man måste köpa en handtvål för 250 spänn när det finns Bliv för 39 från Willys liksom.
Bliv? Are you kidding me? Det är väl märkes? Va? Jag köper den här från Gunry.
Gunry! Det är det bästa. Det är det jag tänkte. Eller Eldorados handtvål med kaktusdoft.
Ja, jag tror inte ens. Jag tror man blir smutsigare av den tvålen. Allvarligt talat. Ja.
Ja. Nej, men det finns väl något sunt i det att folk börjar se över sina konsumtionsvanor. Men än så länge verkar det ju inte, tycker inte det verkar som att det har hänt jättemycket på den fronten. Än så länge har väldigt många människor alldeles för mycket pengar i plånboken.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.